ge papper och en sax till en bokklubbsledare, oberoende om det är en före detta, så genast börjar han eller hon pyssla. Hej Kim Svenblad.
Hej och god morgon.
Välkommen med här i vår sändning. Alltså du är här inne i studion och genast börjar du greja med någonting. Vad pysslar du med?
No, det var så jag kom in i er fina byggnader så frågade jag din kollega att han är papper och en sax. För jag bara konstaterade att det är inte bokklubbskim utan pyssel. Så det där, det kändes bekvämt och bra att sitta här nu mitt emot dig och ha då någonting som händerna får göra. Mm. Så prasslar det, så är det faktiskt ett A4-papper som får annan form.
Kim Svenblad var alltså den allra första programledaren eller buledaren när bokklubben körde igång 1997. Det var du och Kikki, Mikaela heter hon på riktigt, men Kikki Strömberg. Hur kom det sig att du så att säga hamna i bokklubben?
Nå, egentligen var det 1994 som jag allra första gången var på en provinspelning för FST som det hette på den tiden. Och jag blev alltid ett ungdomsprogram eller ungdomsmagasin som hette Kontakt. Där de sökte skådisar och då var det modernt och tufft och någonting extra med att de hade ett sånt här interaktivt drama där det då som sagt behövde skådisar. Och sen då som jag lärde mig det fina ordet som västnylänning så kunde jag inte faktiskt så fina ord. Men i kuloarerna så blev jag då märkt av andra redaktörer och producenter. Så att där på följande år så var jag sen i ett riktigt drömprojekt som var alltså en sån här ungdoms-tv-serie. Full House hette den. Stor produktion med mycket kameror och fin teknik. Och i samband med det så sökte barn, ungdom och utbildningsredaktionen någon för bokklubben. Så de frågade där i korridoren att skulle jag kunna liksom gå med i den här provinspelningsrumban. Och det gjorde jag. Då kände jag inte ännu Kikki utan jag var nu bara en av de här unga där i Yle som fick en chans att visa vad jag kan, om jag kan.
Hade du papper och sax med då också?
Nej, faktiskt. Då förstod man inte ännu att bokklubben skulle bli en sån där knep- och knoppklubb. Utan det var nog kanske jag som släpade in den biten i hela vad heter det, konceptet. Men vi satt och pratade direkt in i kameran. Och jag kommer ihåg också att jag blev inte vald för det ansågs att jag hade maner. Och vad skulle jag nu ha varit då? Jag var 24 för jag fyllde 25 när bokklubben började. Så det kändes ju ganska lite så det jobbigt för en yngling att maner, vad kan jag göra åt det? Men sen blev den här processen så pass intressant att de hade valt en flicka som av någon anledning, jag vet inte nu denna dag varför hon inte då, tog det här arbetet. Så vi hade redan fått brev hem att tyvärr att du har inte blivit vald. Och förstås den lilla sorgen för en yngling. Mm. Men en vecka senare så ringde sen producenten Nina Granvik och frågade om jag fortfarande var intresserad. Då. Och naturligtvis, jag hoppade ju upp 20 cent från stolen för att det var liksom wow. Att hur är det här möjligt? Att här har jag redan liksom gjort mitt sorgarbete och nu plötsligt så finns det en möjlighet. Så de gjorde faktiskt det kloka att de valde två. De valde mig och Kikki. För det vet vi ju idag att den produktionen skulle nog ha haltat med en person. Men vi måste också komma ihåg att det här var ingenting som man hade planerat i flera år. Utan det här var en nödlösning. Det fanns ingen budget. Det fanns liksom ingenting egentligen inskrivet. Utan det fanns på den tiden Hallå på FST. Så vi fyllde egentligen liksom ett hål där det annars skulle sitta en Hallå. Så vi fick lite pengar från sändningsverksamheten. Och vi sattes in i Hallåornas studio. Vi var i direktsändning, precis som vilken Hallåa som helst. Så det hette Barnhallåa i alla papper ganska länge. Att bokklubben, så det blev liksom då egentligen ett namn som vi då behövde hitta på. För att tittarna såg ju det mera nästan som ett magasinprogram. Medan vi i alla de fyra år som jag jobbade i bokklubben så var vi Barnhallåa.
Nej, vad lustigt.
Ja.
Ja. No, ja, men ni var ju bra barnhallåor.
Ja, det var vi.
Jag minns ju er, för det var ju då mina barn var små.
Ja, just
att det är du och Kikki som jag har tittat på. Ja, ibland nog lite med jag tittar ibland med ögonen fast när jag var helt trött där, men i alla fall. Men hur var det då? Jag menar, det är ju inte så mycket som sänds, ja, i radion sänds nästan allt direkt, men jag menar tv-produktioner, du vet ju, de är gigantiska och det är mycket, Ja, om det är direktsändning så är det verkligt gigantiskt. Men hur kändes det att vara, så att säga, barnens pyssel, pojke, kille?
Det kändes alltså väldigt ansvarsfullt och precis som du nu sa här att i radio så är det direktsänt, så man känner ett helt annat ansvar, för att du kan inte liksom du kan inte gömma dig om du gör bort dig. Och det här är fördelen med direktsändningar, för att det ställer liksom en helt annan sån här adrenalin kick i kroppen, så du är 100% närvarande. Tyvärr, i synnerhet vi som var unga, så var vi också väldigt självkritiska. För det var ju ett arbete som vi inte hade tidigare på det sättet gjort. Och genast du lämnade liksom din arbetsplats så fick du feedback. Vilket på alla sätt är bra, för att det utvecklar dig. Men det gör också det att du blir kanske onödigt kritisk mot dig själv. Så jag skulle nästan säga som så att om inte vi skulle ha varit direktsända, om det skulle ha format sig så som man i början hade tänkt sig, så kunde det ha tagit mycket längre tid till den framgång som vi egentligen sen då lyckades med. Dessutom så var vi ju liksom oerhört bångstyriga, både Kikki och jag. Riktiga liksom...
Rebeller,
absolut. Alltså, vi skulle formas, men vi gick inte med på det.
Vad bra.
Och jag till och med kommer ihåg att alltså, även om jag hör till de här snälla, storögda pojkarna som ingen riktigt någonsin är rädd för, så jag gick till världens bästa förman Monica Wikström Jokela och sa att nej, nu måste jag lämna bokklubben. Jag kan inte fortsätta, för nu är det på det sättet att här med våld så försöker man nu göra mig till någonting annat än vad jag är. Och hon med sin briljans förstod det. Så hon sa, okej, då sätter vi åt sidan den här redaktören som vi hade planerat att skulle styra er. Och den stackars redaktören, så hon led ju en hel del, för att hon blev ju på något sätt lite sådär utkickad från bokklubben. Men jag tror att hon också såg det sen senare. Att nej, det här konceptet, det baserar sig nu på två personligheter. Inte två stycken skådisar som man försöker liksom forma. Mm. Så vi gav hela hjärta, hela själen och det såg barnen och det kände barnen. Och det kände vi. Mm. Så det blir liksom ett sånt här rus till sist, att man svävar upp på någon helt annan nivå där man har den här direkta kopplingen till ett barn, även om du inte ser det där barnet. För att vi fick så mycket feedback och allt var positivt. Redaktionen var ibland väldigt kritisk, men det struntade vi i, för vi var där för barnen. Vi var inte där för tanterna och farbröderna som hade gjort TV i gud vet hur länge, utan rebellerna var där och gjorde sitt och tog stöd av varandra, för det gjorde vi. Vi var liksom bästisar, ska vi säga, redan från första månaden.
Mm. No, men Kim Svenblad, 4 år jobbar du med bokklubben. Sen när du slutar, så vad har du tagit med dig från den tiden som du ändå var en bokklubbsledare?
Ja, det där var kanske lite svårt att... Jag tror inte att det... Vi ska säga mer så att det är att jag jobbar på Yle först med drama, sen som ett ansikte i TV som den person som jag själv är. Så det gav en slags sån här djupare koppling till att jag finns till för att serva människor. Och det är någonting som... känns kanske lite konstigt, men att om du gör ett TV-program och du ska nå din publik, eller om du gör ett radioprogram och du vill nå din publik, så då finns du där till för dem, inte för dig själv. Och vi lever i en väldigt narcissistisk värld idag, så det här kan man ibland faktiskt se att när människor finns på fel plats, det vill säga de finns där bara för sig själva och inte för allmänheten. Och det där har jag sen egentligen fortsatt med allting vad jag har gjort. Liksom bokklubben visar åt mig en sån här riktlinje. Att för mig så är livet frågan om att jag finns till för andra. För då får också jag någonting ut av det. Sen som en bonus var ju förstås det att jag hade nog aldrig fattat hur enormt visuell jag är. Så jag såg ju liksom... Vi måste komma ihåg att det fanns ju inte ens en ordentlig studioinredning. Så jag blandade ju in mig väldigt starkt i det. För att jag bara såg framför mig tydligt och klart hur saker och ting skulle se ut. Och det fortsätter ju med ännu i denna dag, alltså att dra nytta av att inne i min hjärna så filmar jag och fotar och klipper ihop hela tiden allt. Mm. Medan Kikki igen är helt enormt begåvad vad gäller språk och ord och liknande. Så hon skolar mig lite där också. Att jag var ju kariskimmen, hit kunde jag ju ens hög svenska. Så det var lite sådär på alla sätt en bra match, för att hon renodla kanske mitt språk, för att vi västnylänningar, så vi har vissa ord och uttryck som kan låta rent av klumpiga och som till och med är rent av felaktiga. Så som i en studio så hade vi målfärg och jag pratade om målning. Och jag förstod inte ens, men vad sa du? Så att, ja, målning? Menar du en tavla? Nej, utan målning. Ska inte vi måla väggen? Sen, det heter målfärg. Och då fattar jag. Ja, västnylänningar.
Vad tänker du nu när du ser på bokklubben? För jag vet ju att du måste ju se på den någon gång.
Aj nej, du vet så lite för att jag ser inte på bokklubben.
Ridå!
Jag har inte ens en tv.
Okej.
Okay. Alltså det är helt absurda.
Men man ser den nog på arenan alldeles. Också. Så att på vilken...
Alldeles, jag tänkte just korrigera mig där. Att jag har tittat lite på arenan och vi har faktiskt med Kikki, för att vara riktigt ärliga så i år har jag inte tittat. Men för en tid sedan så tittar vi båda två och det värmer vårt hjärta, för att vi ser ju att det här konceptet har ju inte ändrat. Vi skulle kunna förstås också vara lite malliga och i Finland är vi ju lite dåliga på det, men så tillvida tar jag nu fram den här malligheten, för att det är inte alls så många program som man har liksom satt igång för 25 år sedan och inte sett ett behov av att allt för mycket rucka om det. Mm. Det vill säga, av den här lyckosamma soppan av människor som ingen i förväg hade kunnat planera, så skapades det någonting genuint och den här funktionen fylldes. Det som jag tycker att nu har skrivits så bra i både tidningar och som man också har hört, den här kopplingen mellan barnprogrammen och publiken. För det är jätteviktigt. Det är tryggt och det är just det som det behöver vara när det är frågan om barnprogram, för att vi lever i en ganska tuff värld. Så då är det fint att det finns de här vuxna som skapar dels kontakten och underhållningsvärde, men också tryggheten och vi-känslan.
Det där var fint sagt och jättebra av Tänk, den första programledaren i bokklubben som först inte ens blev vald på grund av att han hade maner.